Vad säger du om jag säger minnesvärd målvaktsinsats?
Jag säger väl Mexikos målvakt Guillermo Ochoa VM 2014. Spikar han igen i många sekvenser. Han höll väl nolla mot Brasilien bland annat.
Och vad säger du om jag säger negativt kvalspel?
Tankarna går direkt till tyska ligan där ett lag alltid tvingas att spela negativt kval mot trean i andra ligan.
Ja, brukar vara mycket ångest och nerver involverat i de drabbningarna, men vad säger du om jag säger avtackning?
Ja, jag tänker väl på fina scener och mäktiga koreografier och tifon när legendarer har gjort sina sista matcher i klubbar, till exempel Totti i Rom och Gerard i Liverpool och många andra, Xavi i Barcelona. Det blir alltid vackert på sitt sätt.
Och Mark Schmelzer i Dortmund här nu senast i helgen. Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. I vårt senaste avsnitt sa jag ju att jag skulle debutera för BK 48 mot Susi i division 5. Och det gjorde jag ju. Började vara några dagar sen nu, men ja, 60 minuter gjorde jag väl och det blev ingen märkvärdig insats från min sida. Åtminstone inte någon som stod ut positivt. Laget gjorde väl ingen bra match i sig heller. Och matchen sporrade väl lite halvt ur. Blev väl ungefär lågdivisionsfotboll i kvadrat. Eller vad säger du?
Ja, jag var ju faktiskt och kollade på den här matchen på Variskaplan där i hård vind och kallt väder, kvällsmatch. Men de satt väl ändå inte på strålkastarljusen, utan det blev lite mörkare mot slut även om det är vår. Men jag var nog division 5 i ett nötskal. Avgörande sekvenser som inte går riktigt som man vill och domare som var riktigt katastrofal. Du kanske är lite hård mot dig själv, för jag såg ju du hade ganska bra passningsprocent. Du tappade nog inte bollen nästan någon gång då du hade den, men ja, det var nog en ganska rimlig match för den nivån. Men ja, domaren förstörde matchen. Det var ju en av era spelare som blev utvisad efter två domslut där motståndarna helt klart påverkade domaren. För domaren gick ju på deras rop. I alla fall från läktaren eller från ena kortsidan där jag såg matchen upplevde jag det på det viset. Vad tyckte du som var på plan?
Nej, alltså nu, domaren tappade ju nog matchen från nästan minut ett. Och det präglade ju sen matchen hela vägen därefter. Och blev ju väldigt grinigt och folk hade synpunkter och domaren höll en otroligt ojämn nivå. En nivå var deras lag fick rött kort. Vårt röda var nog verkligen inte rött, tycker jag. Ja, vi är väl ganska många som var överens om att han inte borde ha blivit utvisad. Två mycket billiga gula kort där, som du säger, domaren påverkades väl av de skrikande motståndarna. Ja, det, han höll en ojämn nivå. Skulle någon ha blivit utvisad så var det väl kanske nog jag själv. Så det var väl gränsfall nog till att jag skulle ha blivit, ja, fått syna det röda kort efter en väldigt, väldigt, väldigt våldsam och klumpig satsning. Eller vad tycker du? Borde jag ha blivit utvisad istället?
Ja, och gult kort var väl nog ganska rimligt, men det var väl lite mer orange om man säger så.
Ja, när jag får nöja mig med ett gult kort och vara nöjd över att inte bli avstängd. För imorgon är det en ny match och då är det Komu som kommer till Västervik. Då vi tar emot dem där. Så vi hoppas på en trevligare match än förra veckan och så ska vi hoppas på ett bättre resultat. Vi förlorade ju 1-0 den här matchen om inte... Ja, jag vet inte om jag sa det här nu i början.
Och då saknar ni ju Leo Grins, er tekniska offensiva spelare. Kanske hela divisions 5:s bästa bollkonstnär och är ju ett tungt avbräck.
Ja, det var ju han som blev utvisad för de här två gula korten och är ju såklart synd. Men vi har förhoppningar på att vi ska kunna ta oss an Komu utan honom och göra en bra match. Vi har en bred trupp för division 5 mått mätt. Men en annan match där det blev grinigt var ju VPS SJK. Österbottniska derbyt här i Veikkausliga som spelades i fredags. Jag såg andra halvlek på TV:n i Åbo, men du var ju på plats. Ja, håller du med om att det blev grinigt där också? Jag antar att du gör det.
Ja, det var ju en bra tid för att ha derby. Det var fint väder en fredagkväll, vår i luften och 3800 människor i publiken. Så det var ju många som hade tagit sig till Sandviken för att bevittna årets första derby mellan Seinejokis SJK mot VPS i Vasa då. Och ja, SJK vann ju 1-0 efter att en ganska jämn match. VPS var helt bra med i matchen och hade, ja, man stod upp bra. Det beskrevs väl att VPS hade dominerat. Jag kan inte riktigt säga att man dominerar, för SJK hade väl nog kanske de hetaste chanserna, men i alla fall i andra halvlek så etablerade VPS ett bra tryck mot målet framför sina supportrar, men man fick inte in bollen och domaren kunde lika bra ha blåst straff i flera situationer, i alla fall vid en där Steven Morrissey kom in från bänken och levererade direkt och blev nedsparkad. Men domaren fick utstå mycket från publiken, men han blåste aldrig mot på straffpunkten. Och ja, SJK vann en jämn match, vilket var jätteviktigt för dem. De hade väl bara 3 poäng innan den här matchen och nu fick man, ja, man dubbla sitt saldo och tränaren fick väl inte sparken. Om de skulle ha förlorat skulle jag väl ha sparkats, kan jag tänka mig. Men ja, om vi går igenom matchen lite lag för lag, så SJK, de har flera spelare som borde göra bättre. Som gjorde bättre också nu efter att man har inlett tungt dem. Men de börjar kanske komma igång nu och en derbyseger tar väl upp dem lite och höjer självförtroende. Och du känner ju flera av de här spelarna och matchens enda målskytt var ju Daniel Håkans som slank förbi och flöt förbi 2-3 spelare och målvakten innan han rullade in bollen framför de tillresta SJK-supportrarna. Och det var ett snyggt mål, kvalitet av en spelare som verkligen visar framfötterna nu. Och ja, vad tror du? Tror du han kommer vara kvar länge i SJK, eller börjar han redan vara redo för att ta steget i något annat land?
Ja, han har ju varit en av väldigt få ljusglimtar under SJKs inledning på säsongen här, och som du säger, Johan, ett snyggt mål. Han har gjort det bra i U21-landslaget också. Och nu finns det väl intresse från åtminstone utländska klubbar, och säkert skulle väl alla klubbar i ligan nästan ta honom här i Finland också om de skulle få honom. Men jag tycker ju att han nog borde gå utomlands inom kort, men det gäller ju förstås att hitta rätt klubb då, rätt miljö och någonstans där han kan få speltid och inte behöver hamna på bänken och få fortsätta utvecklas och få fortsatt förtroende för honom. Ja, hans form pekar uppåt och samma gör utvecklingskurvan. Och han har ju alla förutsättningar nu på att bli, eller till att bli ännu bättre och fortsätta utvecklas. Ja, jag tror ju att han kommer förr eller senare åtminstone hamna i en utländsk klubb. Jag misstänker väl att han själv säkert vill det också.
Ja, att avgöra ett derby är ju någonting som ger extra publicitet också. Pyry Hannola har du ju också spelat med. Han är ju, visar ju prov på riktigt bra teknik nu, när man såg han live. Du har ju sett honom och träna med honom och spela med honom, men har du något att säga om han och hur bra han är?
Nej, nu är det väl samma där. Han var ju utlånad från HJK till SJK i fjol redan och blev väl utsedd till ligans bästa unga spelare eller något sånt. Jag minns inte exakt vad det här priset var. Eller titeln på priset var, men han gjorde det bra redan i fjol och har fortsatt göra det helt bra här nu i början av den här säsongen. Det var ju ganska överraskande att HJK släppte honom tillbaka till SJK, men på en permanent transfer nu då. HJK har ju haft lite tunt med mittfältare och några skador där. Ja, före de värvade Hetemaj då. Men han är nu också en som kan bli, ja, nå en nivå som är högre än Veikkausliga åtminstone.
Ja, det var SJK, men om vi går in på VPS så om man spelar så här, håller den här nivån, så har man nog alla chanser att klara kontraktet i år, även om många, även vi såg dem som ett av lagen som kommer måste kämpa allra mest för att hållas kvar, men det finns ändå en hyfsad trygghet i spelet och en matchplan som man kan få ut mot de flesta motståndare, att man spelar på samma sätt och ja, man kan stå emot bra, men såklart surt att inte få med sig någon poäng och förlora derby, det tar ju, sänker ju lite på humöret också, men ja, jag funderar gällande Kalle Multanen där också. Han startade ju och blev utbytt efter en ganska svag prestation. Och där funderar jag lite att han är ju division 1, alltså näst högsta nivåns bästa målskytt genom alla tider, över 100 mål. Men i högsta ligan har han bara gjort 10 mål totalt. Och ja, är det så faktiskt att han ska spela i näst högsta ligan, att han inte håller i för högsta nivå? Jag vet inte riktigt, men jag får lite Alexander Mitrovic-vibbar, att man är bra i näst högsta men inte i allra högsta nivån. Vad säger du om den saken?
Ja, no, det är väl, ja, hans facit i Veikkausliga kontra hans facit i Ykkönen säger väl att han är en spelare som ska spela kanske i Ykkönen då och var stor kärna där och ösin mål, men ja, istället för att då kom till Veikkausliga och ja, inte gör några många mål per säsong. Han har väl nog gjort något mål här i början av säsongen, men han är ju också en sån spelare, tycker jag, att han syns inte i spelet och han bidrar inte mycket till spelet överhuvudtaget, förutom att han gör mål. Och om han inte då gör de där målen, så då ser man ju inte riktigt varför han ska vara på plan. Då det är det enda han egentligen bidrar med. Förstås, nu springer han ju och sliter en del och sånt också, men det finns det också andra som gör det bättre än honom, så kanske han helt enkelt nu bara ska hållas där i division 1 och fortsätta ösa in mål där. Han börjar ju förstås vara till åren han också. Vill väl prova på Veikkausliga medan han ännu är tillräckligt ung för att få spel där. Men ja, han är väl nog en sån klassisk nivåspelare som man brukar prata om. Och Mitrovic är väl ett av de bästa exemplen på såna. Brukar ju ofta just vara anfallare som öser in mål i en division, men sen inte alls lyckas i divisionen högre upp.
Ja, det märktes ju tydligt när Steven Morrissey kom in att det var, ja, han gjorde bättre om vi säger så, men ja, om vi rent generellt ramar in matchen så sa jag ju att det var jättebra tryck och jag är till och med en i SJK, Vainiopää, Mattias Vainiopää heter han om jag har rätt då. Han beskrev det som den bästa stämning han någonsin har spelat för. Det är ju lite komiskt när man tänker efter att bästa stämningen någonsin han har spelat för det här i Vasa, men han är fortfarande ung och har inte hunnit testa på allt ännu, men man kan inte klaga på trycket för det var en bra hemmakurva som drog igång och tre busslaster med folk från Seinäjoki som höll igång på andra kortsidan och ja, de hade väl en riktigt trevlig hemresa i en timmes bussfärd kan jag tänka mig.
Ja, det var faktiskt bra tryck så att det till och med märktes ut i tv-sändningen att det hördes och märktes att det var mycket folk och två kortsidor som sjöng i kapp med varandra. Ja, i tv-sändningen lät det nästan som att SJKs sektion hade mer ljud än VPS kortsida, men jag vet inte om mikrofonerna eller kamerorna eller vad de nu har var, jag vet inte, inställda eller inriktade så att de fångade upp mer av den kortsidans ljud, men hur upplevde du det på plats? Var det SJK-fansen eller var det hemmafansen VPS Geiser som höll mer ljud?
Ja, no, eftersom jag var på samma kortsida som VPS-fansen så hörde jag ju inte lika bra till bortastå och därför kan jag inte avgöra, men om man rent visuellt kollar så såg jag ju att SJK hade jättemånga med sig och ju en imponerande sånginsats de också med. Men det blev ju också lite hetskt. Det blev ju, som jag sa, lite hetstämning och klagomål mot domaren och så. Jag flög ju i slutet av matchen in en stol. Det var någon som slet av en plaststol där från VPS-kortsidan och kastade in en stol på plan. Och det var ju lite komiskt. Jag träffade ju inte någon eller någonting sånt. De slängde väl bara in en på plan som en protest mot domaren, antar jag då. Ja, vi kan väl säga så här, om jag säger inkastade föremål på fotbollsplanen, vad säger du då?
Nu är väl direkt två som kommer, två minnen eller två inkastade föremål som kommer i min hjärna. Det första är ju grishuvudet som kastades in av Barça-fansen på Camp Nou mot Luis Figo då han just hade, eller då han för första gången återvänt till Camp Nou efter att ha bytt från Barcelona till Real Madrid när han skulle slå en hörna. Och sen det andra som jag nu blir osäker på, att kasta de någonsin in den på plan eller inte, men det var ju då Inter-fansen hade, ja, de kastade väl nog in den på plan, en Vespa från San Siros läktare. Alltså en moped, en italiensk Vespa kastades in från San Siros läktare. Nu kastade de väl in den på plan nu.
Ja, i alla fall var den med upp på läktaren. Det var ju helt otroligt att någon hade fått insmugglat en moped. Men ja, vi lämnar väl det österbottniska derby. Men en sak måste jag ännu klaga på. Hej då man i finska ligan. I princip i varje avbrott, i varenda hörna, ja, till och med mitt i matchen, så ska man, jag vet inte hur det är på andra arenor, men i Vasa i alla fall, så slänger man in någon reklam i högtalarna. Man blir ju ibland riktigt skrämd av det då det kommer så högt ljud mitt i allt att matchbollen presenteras av Piki Proki och hörnan presenteras av bla bla och jag blir riktigt förbannad på den här jävla skiten, alltså det är som ibland det sämsta vi har i finsk fotboll att man, varför ska hörnan eller ett inkast presenteras av någon sponsor? Avgå!
Ja, alltså håller ju helt med nu och det blir väl nästan sämre reklam, åtminstone för mig, så gör det mig mindre troligt att jag skulle köpa de här produkterna eller vad de nu gör reklam för, om de har gjorts i reklam där på högtalarna i en sån här match. Ja, man blir så irriterad så det är som att man blir som vänder sig mot hela grejen och vill som absolut inte köpa dem då i alla fall. Så för mig får det motsatt effekt. Det är ju typiskt det här också i finsk fotboll med ja, man brukar ofta vara någon kummipelare till ett företag eller någonting. Ja. Minns ju det jag var själv i VPS så skulle vi väl ja, vi fick fixa några egna företag att sponsra oss eller vad våra kummipelare, vad blir det, fadderspelare eller något sånt som läses upp varje gång då vi tar en hörna eller slår en frispark eller inför matchen då de drar laguppställningen. Ja, jag var väl inte alls intresserad av att börja fixa något själv så jag fick väl bara vad man fick och var väl nog något målarföretag eller någonting som något printföretag eller målarföretag, jag minns inte alls vad det var. Som fick mig då som, eller som jag blev fadderspelare teamen. De fick ju ingen reklam via mig för jag spelade ju inte en enda seriematch den säsongen.
Nä, likadant på sportsmatcher i ishockey så ska jag komma en massa reklam i högtalarsystemet som överrösta fansen också, vilket är riktigt bedrövligt. Men...
Ja, alltså jag vill ju bara påpeka att den här reklamen kan ju till och med ibland får de ju inte ens av den fast spelet är igång. Och en sak är ju förstås att ha ja, att man har den här spelet ja, står stilla eller spelet inte igång. Men när matchen pågår och spelet är igång, bollen är i spel och de ändå håller på att läsa upp de här reklamerna så är som ett steg ännu värre det.
Är det något mer från finska Veikkausliiga, högsta ligan som vi tar med oss från de senaste dagarna?
Ja, no, Inter spelar ju en händelserik match mot Jumbon, HIFK, här i lördag, så den slutar ju 2-2. Inters Tommy Jyry som har imponerat på mig, då jag har varit och sitt tidigare på säsongen. Han spelar central mittfältare, han gjorde ju 2 drömmål från utanför straffområdet, skott i krysset, men det räckte ju inte till att ta 3 poäng för HIFK. Gjorde 2 mål dem också. På slutet hade ju ändå Inter en chans att göra 3-2. Man fick straff när Sergej Eremenko, den yngsta Eremenko-brodern då, på Suarez vis, som folk minns säkert från kvartsfinalen mot Ghana 2010, Eremenko gjorde likadant och rädda med handen på mållinjen, vad som skulle annars ha varit ett solklart mål. Blev utvisad och Inter fick straff, men Benjamin Kjellman sköt lite överraskande straffen över och Inter tappade poäng igen. Så börjar vara några poängtapp där för Inter och man halkar efter ganska rejält tycker jag i toppstriden.
Och även ett poängtapp då för HIFK som behöver börja hitta vinster och inte bara några oavgjorda. Men från Ykkönen kan vi i alla fall konstatera att Pargas IF som vi pratade om förra veckan, då sa vi ju att de skulle spela mot TPS samma kväll. Och man var ju överraskande vann den matchen 2-0 borta mot Jonathan Johanssons TPS. Han är ju fostrad i Pargas men tränar nu TPS och han fick se sig besegrad av moderklubben och jag läste någonstans att det var Pargas största seger i historien. Det är ju en, som vi nämnde, en klubb som ja, lite David mot Goliat kan man ju jämföra den matchen med. Det var kul. Vi noterar också att Jaro vann med 4-0 i sin hemmapremiär mot PK35.
Ja, PK35 är väl sist i serien och har inlett kanske överraskande svagt. Vi noterar också att Japs studsar tillbaka från storstryka senast mot Gnistan och visar lite karaktär och tog en 1-0-seger hemma mot Ekenäs IF på en plan som var mer brun än grön. Det såg inte ut att växa mycket gräs på den planen. Och Japs lyckades då ändå ta en 1-0-seger så jag är starkt av dem och res sig efter den där kärnsmällen mot Gnistan här förra veckan.
Och på tal om 1-0-segra så om vi går ner till tredje nivån, division 2, så vann ju Vasa IFK på hemmaplan mot Hercules här i helgen och tog sin andra raka 1-0-seger. Man har väl 2-1 i målskillnad, man har väl vunnit 2 matcher med 1-0 och förlorat 1 match med 1-0. 6 poäng efter 3 matcher och får se om man håller sig kvar på övre halvan eller hur högt man kan nå dem. De har i alla fall hållit ganska tätt bakåt och även om man inte har fått in så många mål framåt ännu. Men man har väl match nu mot JBK eller GBK, någon av dem på onsdag. En annan sak jag noterar med finsk koppling är ju att bollförbundet har tagit kontakt med den här Thomas Grönemark, inkasttränaren. Jep, ni hör rätt, en tränare som enbart tränar inkast. Liverpool och Ajax är ju två lag som har haft honom och Midtjylland och säkert danska landslaget också. Han är ju dansk och han är väl inte riktigt som enbart jobbar vid någon klubb utan han är som vid flera klubbar och har varit där och instruerat spelarna hur man kastar inkast bäst och hur man utnyttjar det momentet i matcherna bäst. Han ska nu komma till Finland 7 juni och hålla något föredrag eller någon kurs. Man kan väl hitta det här på förbundets hemsida. Det är ju... ja, många tänker väl att vad fan en tränare som kommer och lär oss kasta inkast, det är väl ingenting. Men forskning visar väl att det är några procent chans att man kan göra det bättre genom att kasta bra inkast istället för att bara kasta utan att tänka på den saken.
Ja, det var ju många som skrattade lite hånfullt när Klopp tog in honom till Liverpool och tänkte att vad ska man nu börja med någon inkasttränare här, att vad håller ni nu på med? Tror ni att det ska hjälpa någon? Men åtminstone har ju resultaten för Liverpool förbättrat så något framgångsrika år sedan Grönmark kom in i. Ja, börja träna inkast med laget. Inte vet jag hur mycket eller hur många procent han har hjälpt i delar om det är bara Klopp som ska tillskrivas all ära. Men han har åtminstone inte försämrat laget. Nu är inkast också en stor del av spelet om man tänker. Det kastas många inkast per match. Och ofta slutar det faktiskt med att man, ja, det laget som har inkastet tappar bollen. Eller att man åtminstone hamnar i en sämre situation än man var före så. Inkaste, en del av spelet som inte ska underskattas eller bara skojas bort.
Nej, inkasttränaren Thomas Grönemark alltså. Och på tal om tränare så har ju två finska, eller en finsk tränare och en finsk sportchef fått sparken. Det var väl exakt samma dag vi släppt senaste avsnittet så vi hann inte prata om med dem. AIKs damlag i Stockholm då, så har sparkat Anne Mäkinen, sportchefen, efter bara drygt 2 år vid rodret. Och även Maju Ruotsalainen, tränaren. Båda två från Finland. Och man har inlett damallsvenskan dåligt. Och, ja, klubben har beslutit då att sparka den här duon. Och Anne Mäkinen är ju en, ja, kanske finsk damfotbolls, ja, i alla fall en av de allra största någonsin. Och det är ju tråkigt när de fick gå, men när det handlar om AIK så vet man ju att där sparkar sig hejvilt när som helst.
Ja, lite SJK-varning på AIK. Men å andra sidan så har de nu inte lyckats uppnå några bra resultat där. Man tycker ju att en klubb som AIK skulle kunna vara ett topplag också på damsidan och att de skulle borda vara det, men de har inte lyckats etablera sig alls där och ligger och skvalpar i botten av damallsvenskan allt som oftast. Så kanske ändå förståeligt att de fick sparken.
Och på tal om AIK så spelar ju Saku Ylätupa där i herrlaget här om året. Han var väl utlånad i Mariehamn i fjol, men han lämnar ju AIK här inför säsongen nu och skrev på ett 3-årskontrakt med GIF Sundsvall. Och där har han ju inlett hyfsat bra, eller väldigt bra får man säga, när han har gjort 4 mål på de inledande matcherna i ett annars bedrövligt Sundsvall. Det är ju kul för honom, han lyckades väl aldrig i AIK fast han hade ganska höga förväntningar på sig där. Han väl var i Ajax juniorer om jag minns rätt. Men kul för honom att det går bra i Sundsvall även om laget ligger i botten.
Ja, man hade ju nästan börjat ge upp på Yletupa. Han kom ju till AIK med stora förväntningar på sig från Ajax just och lyckades aldrig riktigt leva upp till några förväntningar. Och som du sa, var utlånat till Mariehamn i fjol där inte han gjorde något större väsen av sig i Veikkausliga heller. Och inte tänkte man ju att det skulle lyfta heller i ett dåligt GIF Sundsvall, men tydligen så har han ju hittat någon slags form här då och inlett säsongen bra med flera mål som du säger. När vi nu talar om Ajax så har vi ju sett att Jari Litmanen har ju varit där och delat ut pokalen och varit med i titelfirandet när Ajax säkra och fick lyfta holländska ligapokalen eller skölden som det är frågan om.
Ja, han är ju en av deras stora ikoner och en legendar i Amsterdam för sina fina säsonger i mitten av 90-talet och början av 90-talet som han gjorde. När Ajax vann Champions League med sin generation där som körde stor framgång. Det är ju, jag vet inte hur många, men i alla fall hundratals personer som är ungefär 20 år idag som heter Jari i Holland. Som döptes efter Jari Litmanen. Jari är väl inget holländskt namn eller någonting så, utan man bara döpt sina barn till Jari, till finska namnet Jari, tack vare Litmanen. Och är ju, ja, jag minns inte, jag har nog hört det här någonstans eller läst, men det är hundratals 20-åringar, lite plus minus 20 år, som heter Jari i Holland.
Ja, no, det säger väl allt man behöver veta om Litmanens status i Ajax och i hela landet Holland. Jag var ju där en gång på testspel i Holland och de frågade att ja, du är finländare, vad har ni för spelare? Har ni någon finländare man känner till? Så jag började väl med att säga då att ja, no, nu har vi ju, ni vet kanske han målvakten Radetski i Leverkusen och ja, nu visste de. Sen sa jag, ja, no, vi har ju Teemu Pukki också och då gick jag upp för dem. Ja, Teemu Pukki, han är ju bra. Men sen sa jag ju också att ja, och no, sen har vi en sån som ni kanske har hört om, att Jari Litmanen. Och då hade de ju hört om honom nu och då blev de ju nästan lyriska. Och alla vet vem Jari Litmanen är i Holland helt enkelt. Så han är nog, har hög status där och sedd som en legend där.
Och en annan med hög status är ju nämnda Pukki som vi igen får lov att prata om det här avsnittet. Han gjorde nämligen sitt 78:e mål i Norwich. Vilket är lika många mål som Grant Holt. Norwich som är klara för nedflyttning sedan länge. Men Pukki gör fortfarande mål. Och tangerar nu Grant Holts siffra på 78 gjorda mål på ungefär lika många matcher. Men Pukki har väl gjort mera mål på högre nivå. Flera av Grant Holts mål är ju på i division 1, alltså League 1 på tredje högsta nivå. Men Grant Holt, han är ju en stor profil. Han spelar, jag såg ju honom live då jag var på Liverpool Norwich 2013. Och han var väl i Norwich där från 2009 till ungefär den tiden. Och han, några extra kilon gammaldags brittisk anfallare som, ja, lite sådär trög och så, men han gjorde massa mål och en sån där spelare som man bara älskar. Och han var väl i typ 20 olika klubbar i sin karriär, men nu har han blivit, Pukki har nu kommit ikapp honom i Norwich historia.
Ja, övrigt kan vi notera att Robin Lood hade varit och gjort mål för sitt Minnesota United fast de förlorade, men Nicky Mäenpää för Venezia, han gjorde en jättematch mot Roma i målet. Han räddade 16 skott, tror jag, och fick av resultattjänsten livescore-appen SofaScore perfekta 10,0 i matchbetyg. Vilket man ändå kan tycka att det är lite konstigt när man släpper in ett mål. Slutar ju 1-1 den matchen. Han gjorde ju en jättematch, men han släppte ändå in ett mål, så jag tycker inte att man borde kunna få det perfekta betyget 10,0 som en målvakt när man har släppt in ett mål. Eller vad tycker du?
Ja, om vi säger så här så tror jag att Gazettan har inte delat ut en 10 åt Nike Mäenpää efter 1-1 mot Roma.
Nej, no, det kan vi vara ganska säker på. Men inte ska vi ta något bort från Mäenpääs insats. Han gjorde väl faktiskt en jättebra match där. Och han ska nog bara hyllas för den här matchen. Så nästan bara synd att de skulle gå och ge han en 10 i betyg där. Så att man ska börja ha åsikter om det istället för att bara beröm honom för att han gjorde en bra match.
Och Venezia åker ur. Och vi har ju pratat om botten i Serie A tidigare. Och vi konstaterar väl att Salernitana vann. De kryssade i helgen. 1-1 mot Empoli. Tog en poäng. Och allt lever där inför sista omgången. Cagliari, Genoa eller Salernitana. Flera lag som riskerar att åka ur. Och något av lagen kommer klara sig. Men är ju i toppen som verkar avgöras nu då. Milan vann igår inför. Milan vann igår inför ett kokande San Siro. Inter vann förvisso också, men nästa helg avgörs allt, sista omgången. Milan vinner ligan, bara man tar poäng mot Sassuolo och Inter har väl mot Sampdoria, de lär väl vinna sin match, men Milan möter Sassuolo borta och även om Sassuolo är ett bra lag så är det ju ett lag som inte väcker några större känslor eller har några fiender eller så. Så jag tror att Milans högre höns nog kommer fixa den matchen på rätt sätt. Misstolka inte mig nu, men jag tror att Sassuolo kommer nog inte att, Milan kommer vinna ligan.
Ja, jag är ju inte så säker på den saken. Jag ändå är ju upplagt för att de ska vinna. Och som du säger, kryss räcker. Och det borde gå att fixa ett kryss på ett eller annat sätt. Men Sassuolo kan vara luriga. De visar flera gånger. Skulle nog kunna ta en 3 poäng här om de tillåts göra det. Och med sina stjärnor där i offensiven, Berardi och Scamacca och Fratesi på mittfältet så. Så vem vet vad de kan ställa till med för oreda. Jag har nästan på känn att Milan kommer kollapsa där i sista matchen och förlora. Att Inter faktiskt kommer krönas till mästare. Fast det låter kanske otroligt, men det här Scudetto-race har nog ännu en svängning i sig.
Ja, det blir nog nervkittlande att se när matcherna går parallellt. Om Milan skulle ta hem den här titeln så är det ju extremt överraskande. Man har ju överpresterat hela säsongen och ingen har trott på dem. Juventus, Napoli och Inter och till och med Roma och Lazio kan man nästan säga ha bättre lag än Milan. Men ändå går Milan match efter match och tar med sig 3 poäng. Jag vet inte, påminner lite om Liverpool 2013-14, även om Liverpool inte vann ligan då, men det var som ett lag som inte skulle kunna vinna ligan som ändå var med hela säsongen och överprestera rejält. Och jag får lite samma vibbar om Milan nu, att man har överraskat och stått emot oddsen och så står man nu här 1 poäng ifrån titeln.
Ja, nej, jag håller ju nog med i det du säger att de inte egentligen borde vara tillräckligt bra för att vinna Scudetton, men jag tror inte de räcker hela vägen nu ändå. Jag tror att de kommer vikna sig i sista matchen. Fast jag faktiskt hoppas att Milan vinner, jag vet inte riktigt varför, men någonting i mig hoppas att Milan ska få vinna den här Scudetton, men Men jag tror inte det kommer bli så ändå.
En sak jag noterar från San Siro igår var ju att vågen rullar över arenan, va? Säger du om vågen?
Ja, vet nu inte. Han ska hållas bort från klubblagsfotboll tycker jag, men i VM, där är det fritt fram att dra igång vågen på internationella matcher, men tycker inte hör hemma klubblagsfotboll, det är mer en landslagsgrej.
Ja, när du har så rätt, det är ju i VM-slutspelen man brukar se när vågen rullar över hela arenan, ett eller två varv. Jag tror det börjar på Azteca-stadion i Mexiko i VM86. Jag kan ha fel, men jag har för mig att det var där man började köra vågen. Men jag blev faktiskt överraskad av att se på San Siro igår. Men här vågen är en... Många spottar på vågen, men jag tycker det är en kul grej. Men innan vi lämnar Italien så kan vi ju säga att både Giorgio Chiellini och troligen också Dybala ju sin sista hemmamatch för Juventus nu i helgen. Chiellini ska väl antingen sluta eller gå till USA, ryktades ju om. Medan Dybala, ja, hans framtid är oklar. Han placeras ju i båda Milano-klubbarna och även i Roma. Och har väl tidigare ryktats till både Spanien och Frankrike och även England. Men ja, han... Jag vet inte, var tror du han hamnar?
Ja, nu på sistone har uttalats mycket om Roma, men vet nog inte varför han skulle vilja gå som ner i nivå egentligen. Han är nog en så pass bra spelare, även om han nu har varit lite sämre här de senaste säsongerna i Serie A i Juventus. Ja, jag tycker han borde kanske gå till Inter, att där skulle han kunna kanske lyckas bäst. Milan skulle vara ganska kul att se honom i också, jag vet inte. Jag tror att minst oavsett vart han går så kommer han hit tillbaka till en bättre nivå som han var på förr. Han har lite hamnat nog fel i Juventus där och förstås mycket skadeproblem och allt möjligt. Han har varit strul med allt möjligt där. Men han är inte samma spelare som han var för några säsonger sedan. Så ett miljöombyte tror jag kan passa honom riktigt bra vart det nu sen blir.
Ja, som sagt, ikväll sista matchen på hemmaplan för Dybala, men framförallt Giorgio Chiellini då. På måndag vi spelar in, så om ni hör i efterhand vet ni ju hur det går mot Lazio när de här spelarna lämnar Juventus. Juventus som är väl första gången på 10 år ungefär eller någonting som man går, kanske längre, som man går helt titellösa från en säsong. Och det blir väl, ja, får se hur det går nästa år. Men Juventus, det är ju kul att de har varit borta från Serie A-titel nu 2 år. Men man lär väl nog ganska snabbt vara tillbaka och slåss i toppen igen. Men ja, en annan spelare som tackades av var ju Erling Braut Haaland i Dortmund. Men där har du väl också noterat att det var en annan spelare som tackades av när vi går från Italien till Tyskland?
Ja, jag väljer ju att mer fokusera på att det var Marcel Smeltzer som blev avtackad av Dortmund-fansen. För Erling Braut Haaland, han är nu... Ja, han är inte någon som är speciellt populär i min värld mer han efter att han blev klar för Manchester City. Det var länge faktiskt en av dem som uppskattade honom. Det var kul när han spelade här i Vasa i U19-EM 2018 på sommaren. En turnering som vi kanske ska prata om mer någon annan gång. Ja, att man fick se han där och har följt honom sedan dess. Men nu klipper man alla band till Erling Braut Haaland. Och väljer att se som att det var Marcel Smeltzer som blev avtackad främst då av Dortmund-fansen.
Ja, Smeltzer är ju tillsammans med Piszczek, en av de ytterbackarna som alltid har funnits på varsin kant i Dortmund här under det senaste decenniet. En fin profil. Men ja, Haaland kommer nog inte att få spel inför lika bra publik och lika stor atmosfär när han lämna Dortmund och Westfalenstadion. Men i Tyskland i övrigt så har ju kvalspelet dragit igång, som du sa, med negativt kval för det, ja, vad blir det, 16:e placerade laget i högsta ligan mot trean i Schweiz.
Ja, det har ju inte dragit igång, men det har blivit klart vem som ska mötas i det, alltså. Det var ju sista omgången av både Bundesliga och andra Bundesligan, andra ligan, här i helgen. Ja, om vi börjar med Bundesliga då. Stuttgart räddade ju sig kvar mirakulöst, eller räddade sig från att slippa det här otrevliga negativa kvalspelet. Med ett mål på hörna i 92 minuten kanske det var, tilläggstid någonting. Kaptenen, japanen Endo, nicka in ett mål där som säkrar att Stuttgart håller sig i Bundesliga även nästa säsong. Det var ju mäktiga scener och alla, ja, hela arenan, alla fansen stormade ju in på plan direkt efter slutsignalen och gungade släktare. Och det var ju, ja, en explosionsartad glädje nästan, får man ju säga. En fin stund där och en av de finare stunderna den arenan har varit med om på de senaste åren säkert. Sen om vi nu kollar till andra ligan då, så blev ju Hamburg som tog den här tredje platsen och alltså säkrar att man får med ett Hertha Berlin då i kvalet. Playoff, Bundesliga playoffen. Hamburg hade ju sen de föll för några säsonger sedan slutat fjärde i andra ligan 3 år i rad. Och inte bara lyckats ens ta den här chansen att komma till playoff. Upp då tillbaka till Bundesliga. Men nu säkrar de den här tredje platsen. Och får alltså kvala mot Hertha Berlin. Så är ju 2 klassiska klubbar ett riktigt ångestmöte då.
Ja, om vi går snabbt till Spanien så var ju också en spelare som tackades av. På Vicente Calderón tänkte jag säga, men arenan heter väl, ja, Wanda Metropolitana. Jag pratar om Luis Suárez och Atlético de Madrid. Bara 2 säsonger i klubben sen han sparkades ut från Barcelona i princip. Men ändå en, ja, vad ska man säga, han blir väl en legendar i Atlético också eftersom han sköt ligatiteln till dem i fjol. Och ja, Luis Suárez lämnar Atletico då. Här blir det ju intressant. Han är ju 35 år, men han, jag tror inte Suárez är en sån som vill springa runt i MLS eller i arabvärlden och harva. Jag tror ju att han vill spela inför fanatiska åskådare som på platser där det verkligen brinner. Jag kan ju säga han i någon av de stora klubbarna i Sydamerika, men framförallt verkar det ju som att han vill vara kvar i Europa. Och jag börjar rykta som en flera olika klubbar. Inter senaste jag läst. Och där skulle han kanske passa. Sevilla har ryktats också. En återkomst till Barcelona. Och ja, även Aston Villa för att återförenas med Stevie Gerrard. Men var tror du Suárez landar?
Ja, starka rykten har ju kopplat ihop honom ändå med Aston Villa. Han har väl varit någon form av kontakt tror jag med Gerrard om en återkomst. Han är väl ganska bra polare med Coutinho också, som skrev på permanent för Aston Villa från Barcelona. Då. Så kanske blir Aston Villa ändå. Jag skulle gärna ta honom tillbaka till Liverpool. Om det skulle vara möjligt. Divock Origi är väl på väg bort nu efter säsongen då hans kontrakt tar slut. Så Suárez skulle gärna få komma till Liverpool för mig och vara en truppspelare. Men jag tror han kanske ändå vill vara någon som är storkärnan och första striker här under de sista åren av hans karriär.
Ja, för han är fortfarande en av världens bästa anfallare. Kanske inte bäst numera. Och han har ju alltid varit befriad från skador i princip hela karriären. Men nu på senare år har han börjat dra på sig mer och mer, speciellt muskelskador, och är väl inte så konstigt med tanke på hans spelstil och hur ettrig och hur mycket han springer. Men senaste decenniet. För mig är ju Suarez den bästa nian som vi har fått se senaste årtionde. Många som vill säga Lewandowski och Benzema eller Zlatan eller vissa säger Aguero och andra namn, men Suarez, han är ju det han har gjort i Barcelona och tidigare också i Liverpool och nu senast i Atletico Madrid, det är svårt att se bort från allt det. Han är ju enda som har vunnit skytteligan under tiden som Messi och Ronaldo prenumererar på den guldskon i Spanien under 12 år. Han gjorde väl 59 mål eller någonting, 15-16, och han har ju öst in mål. Och då har han ju egentligen inte skjutit några straffar heller, förutom på senare tid. Ja, de som säger att Lewandowski är bättre. Visst, Lewandowski har gjort lite mer mål, men ej Bundesliga. Suarez har gjort mål i Premier League och La Liga. Och även skjutit Uruguay till en titel, Copa America 2011. Någonting Lewandowski inte har lyckats med landslaget. Polen har ju alltid floppat när han har varit med där. Och ja, Suarez har ju gått vidare från gruppspelet i tre raka VM-slutspel. Och hur högt håller du han om vi pratar om de bästa niorna, alltså inte offensiva spelare utan nummer nio spelare, den positionen?
Nej, jag håller ju helt med dig om att han är den här generationens bästa anfallare, nummer nio då alltså. Som du säger. Ja, Lewandowski vet jag nu inte hur man ska kunna säga att han varit bättre över tiden vad Suarez har varit. Visst, han har gjort det i Bundesliga och Bayern München, men där är man är man nu ens lite bra som anfallare så gör man väl 20 mål per säsong där, så det är väl inte helt omöjligt att vara bra där då. Benzema är väl nästan enda motbudet som jag kan tycka att är rimligt. Inte bara för vad han har gjort de här senaste åren, men han var ju faktiskt väldigt underskattad han också i flera år innan han nu har blommat ut i den här stora kärnan när han har fått mer ansvar där i Real Madrid. Men jag tycker att ingen kommer ens i närheten av Suarez, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, Benzema är ju fortfarande 50 mål efter Suarez i karriären totalt, så han är ju långt efter om vi, och de är födda samma år. Suarez har ju inte bara målskytt, han är ju en framspelare av rang också. Han är väl den som har tredje mest assist i fotbollshistorien. Det är väl bara Messi och Thomas Müller faktiskt som är före honom i assist genom tiderna.
Ja, och när Suarez är ju mycket mer allrounden, både Benzema och framförallt en Lewandowski. Han behärskar alla former och alla typer av spel. Kan göra mål på alla möjliga sätt och kan också, som du säger, assistera och spela fram. Och han är en skicklig dribbler och fysiskt stark och snabb han också. Nå, kanske inte lika snabb mer, men sen sliter han ju mycket mer än både Benzema och Lewandowski, åtminstone mer än Lewandowski i det defensiva i pressspelet.
Ja, han kommer alltid ha sina hatare, men ja, är bara att se på siffrorna så förstår ni hur bra han egentligen är, även om ni hatar honom. Men vi kan ju inte låta bli att nämna FA Cup-finalen heller där. Vårt Liverpool vann säsongens andra titel, första FA Cup-bucklan på sen 2006, och det var ju en fin stund efter en spännande match. Precis som ligacupfinalen gick det till straffar, och den här matchen var ju Liverpool bättre. Om ligacupfinalen var en 50-50 match så var väl det här en 60-40 match där Liverpool borde ha gjort något mål under ordinarie tid. Man hade ju två stolpträffar inom loppet av en minut där i andra halvlek. Men vi vann på straffar i alla fall. Och det var ju kul.
Ja, jag sträckt så det halvt nackmusklerna i firande därefter. efter sista straffen som Tsimikas då, the Greek Scouser, slog in hur tydligt som helst. Ja, när Mané missade femte straffen, han hade ju läge att avgöra. Och det utjämnades inför sudden death straffarna, så då kände man ju nog sig väldigt orolig. Kände som att Chelsea då fick övertaget, för de sköt ju först dem, och det är ju alltid, eller det är bevisat att det är ju en fördel att skjuta först. Och dessutom fick de skjuta mot deras, ja, deras sida av Wembley, där deras anhängare då satt eller stod eller vad de nu gjorde där. Men Mason Mount missade där, Alisson räddade hans straff och Tsimikas fick slå in den. Mason Mount har väl nu förlorat nå 5 eller 6 raka finaler, 6 tror jag på Wembley. 6 raka Wembley-finaler. Chelsea har ju förlorat 3 raka FA-cup-finaler. Sen förlorade han ju EM-finalen på Wembley då. Och playoff-final med Derby och någon till ännu, va. Ett ganska dåligt facit.
Ja, och för Liverpools och Klopps generation så var ju den här FA-cupen den sista bucklan som saknades. Och när Liverpool nu tog hem FA-cupen till Anfield så betyder det ju att man har vunnit allt som går att vinna på klubblagsnivå med det här laget. Flera spelare har varit med och vunnit alla titlar och lyft alla pokaler som man kan göra på klubblagsnivå. Till exempel Trent Alexander-Arnold som är, han blev den yngsta engelsmannen någonsin som har vunnit allt på klubblagsnivå. Och han gör ju en jättematch. Det är ju många som försöker jämföra hela tiden spelare ytterbacka med varann och säger att Trent han kan inte försvara, men aha. Om han skulle vara dålig att försvara så skulle han ju inte ha varit ordinarie i Liverpool i 4 år. Vi såg ju hur det gick för Alberto Moreno när han inte kunde försvara. Då gick ju James Milner in och spelade vänsterbacke en säsong. Och Trent han stod ju för en som vanligt offensivt briljant insats, men också en riktigt bra defensiv insats här nu i finalen.
Ja, om Trent inte skulle kunna försvara skulle han nog verkligen inte spela för Liverpool vecka ut och vecka in och han åt alla de här titlarna. Jag började tänka nu på det du pratade om, de här jämförelserna. Nu just är det väl mest kanske Rhys James som man i Chelsea då, som man, ja, folk jämför Trent med, men man minns ju då ganska många försöker säga att Aaron Wan-Bissaka, som ju spelar i Man United nu, var en bättre högerbacken Trent Alexander-Arnold, men jag tycker det började vara ett ganska bra tag sen man har hört några sådana åsikter.
Ja, the haters will hate. Och ja, många som också tycker att Klopp är en dryg person och en riktig dåre som är otrevlig och så, men när han var i Dortmund då var han ju en skön snubbe, men nu är han mitt i allt en oskön typ. Det är konstigt hur det ändrar sig. Och Klopp var ju att försvara buropen från Liverpools kortsida här nu. Som Liverpool-fansen buar ju ut engelska nationalsången som man spelar när kungligheterna var in på arenan här på Wembley, som vanligt då det vankas FA-cup-final. Det här är ju inte några konstigheter. Liverpool och Merseyside har ju alltid varit emot makten i London eftersom man har blivit pissade på sig. Alltså man har blivit fått så mycket skit av makten och styret i Storbritannien, och man har ju år efter år förbisett så. Men nu blev en stor grej när Liverpool-fansen buade ut nationalsången. Det sjungs varje vecka en massa hatsånger mot Liverpool om Hillsborough och en massa skit. Och det kommer ju inte nå mycket rubriker om, även om det är helt huvudlöst och förkastligt att göra sånt. Men när Liverpool buar ut makten, då blir det mitt i allt första sidor. Men Klopp var ju och sa det enda rätta, att det finns en anledning till varför fansen buar.
Ja, han låtsades väl lite att han inte hade varit i klubben tillräckligt länge för att veta exakt varför, men Ja läst man nu mellan raderna av det han sa så förstår man nu att han har ganska bra koll på varför. Och har man nu följt med Liverpool länge så vet man ju varför. Det är bara extra skönt när man får vind och titlar och tysta de här alla som buar eller alla som sjunger skit om Hillsborough och allting. Att vi på samma gång får bua ut ja, hela England som land egentligen. Scouse, not English, heter det ju i Liverpool. Det brukar ju ofta vara så att när engelska landslaget spelar så är väl i princip hela England understöder väl landslaget utom just i Liverpool. Och då är det inte bara Liverpool utan också Everton. Supportrarna som vänder sig mot landslaget och buar ut dem. Ja, av historiska skäl, både politiska och för sånt som har hänt också inom fotbollen.
Men ja, Liverpool spelar 63 matcher den här säsongen. Det är maximalt antal matcher de kan spela eftersom man har gått till final i samtliga turneringar. Och det här bara hänt en gång före, var väl 2001 då man också gick till final i samtliga turneringar man var med i. Och det här är ju jättemånga matcher, 63 matcher. Och tyvärr börjar det ju märkas nu. Man har länge klarat sig betydligt bättre än i fjol på skadefronten. Men nu i helgen gick ju både Van Dijk och Sala ut och Fabinho gick ut senaste matchen före det. Och det är ju oroväckande tendenser, men inte något överraskande såklart att det, ja, att skadorna börjar komma nu, men man får ju hoppas att de håller några matcher till. Och Luis Diaz gjorde ju en kanoninsats igen och blev väl utsedd till matchens spelare i finalen här nu. Och jag börjar nästan vara orolig för han också, att jag hoppas nu verkligen inte att han skadar sig med tanke på vilken bra form han befinner sig i.
Nej, no, problemet med Diaz är ju att han inte gör tillräckligt mycket mål och poäng ännu, trots att han skapar extremt mycket. Visst gör han en del poäng och viktiga sådana, men jag tycker han borde ännu göra lite mer. Men det ska väl komma tiden. Och ja, angående skadeläge så har vi ja, nästan våra tre viktigaste spelare, åtminstone per lagdel, som är frågetecken nu inför resten av säsongen. Det är Van Dijk då i försvaret, Fabinho på mittfältet och Salah i anfallet. Så man hoppas ju att de är tillbaka åtminstone till Champions League-finalen om 2 veckor. Men ja, man vet ju inte hur allvarliga de här skadorna är ännu. Det ser väl ändå hyfsat ljust ut, men man vet aldrig förstås.
Och eftersom ligan inte är avgjord så kan man ju inte lyfta reserverna i de återstående ligamatcherna, så man måste ju spela bästa lag och ja, även om man har en Champions League-final här om en och en halv vecka. Men jag noterar att det är 1 år sedan Alisson nickade in bollen i mål på tilläggstid mot West Bromwich, och det var ju ett mål som tog oss till årets Champions League i princip efter att vi hämta upp en riktigt stor formsvacka förra våren. Och är ju, när man tänker på det, hur bedrövligt det såg ut i fjol, till att vi nu har lyft 2 troféer i final i Champions League och fortfarande har viktiga matcher i ligan, så är det ju rätt otroligt.
Ja, med tanke på att man upplevde förra säsongens haveri med skador och formsvackor och allt vad det var, så är man ju nog extra tacksam om att få vara med om den här säsongen. Då. Vi redan har tagit 2 av 2 möjliga pokaler, har chans på 2 till. Champions League är väl större chans att vi tar hem, ska väl ändå mycket till om City ska tappa ligan ännu, fast de nu tappar poäng här i helgen, men Champions League är det final mot Real Madrid då, som ju förstås är ganska 50-50 vem som tar hem.
Jo, vi kan väl lämna England där. Och har du något mera här?
Ja, nu har ju faktiskt tagit ut ett quiz åt dig här nu. Vi börjar ha kommit ganska långt i avsnittet redan, så vi får försöka vara ganska snabba här. Och det är ju ett liknande quiz som du hade här, inte senast, men i avsnittet före det väl. Då skulle jag ju gissa på arenor. Och det ska du få gissa på nu också. Men nu ska vi göra andra vägen. Du ska få gissa, eller jag säger ett lag, och du ska säga då vilken arena de spelar på. Senast var det ju tvärtom. Då jag skulle gissa, ja du sa en arena och jag skulle gissa vilket lag som spelar på den. Och jag tog väl 13 av 20 rätt plus 5 som jag sådär halvt fick fram då. Så jag har tagit ut 20 lag då. Och du ska helt enkelt gissa vilken arena de spelar på, så får vi se. Om du gör det bättre än vad jag gjorde. Kanske lite svårare nivå än på ditt quiz här, men du ska nog borde ha chans på de flesta, eller borde nog ha chans på dem alla åtminstone. Men har du förstått vad du ska, eller har du förstått uppgiften?
Ja, hur är det om arenan har flera namn, till exempel sponsornamn och gamla namnet?
Ja, du får väl, ja, det räcker väl med ett namn då, helt enkelt.
Okej,
så vi börjar med den första av 20 då, första laget. Haka.
Tehtaan kenttä.
Rätt. Vi går vidare till nyss nämnda West Bromwich.
The Halftones.
Rätt igen, 2 av 2, en flygande start. Vi går vidare till Spanien och Real Zaragoza.
La Romareda.
Återigen rätt. Vi flyttar oss lite västerut och går till Porto.
Estadio Dragao.
Ja, Estadio do Dragao, men jag ger dig godkänt för den också. Vi flyttar oss till Frankrike och Marseille.
Velodromen. Stad Velodrom.
Ja, kanske en av de lättaste jag hade med här. Vi återvänder till Finland och KTP.
KTP, jag har för mig att det är Arto Tolsa Arena.
Och du har ju helt rätt där också. Nu kanske kommer en lite klurigare då. Olympiakos.
Olympiakos, de är från Pireus, alltså hamnstaden där. Ja, heter det någonting med Pireus någonting? Inte det väl Olympiastadion? Jag säger, ja, Stadio Pireus.
Du drar din första bom här. Karaskakis stadion. Eller någonting i den stilen. Du får fortsätta med Bologna.
Bologna spelar på Stadio Dallara.
Ja, eller Renato Dallara. Vi går till ett annat lag vi pratade om här tidigare i avsnittet. Ajax.
Ja, förr hette den väl Johan, eller Amsterdam Arena, men de har väl döpt om den, tror jag, till Johan Cruyff Arena.
Ja, det stämmer. Vi flyttar oss till grannlandet Tyskland och till Bayer Leverkusen.
Leverkusen, jag tror det heter Bay Arena.
Ja, Bay Arena tror jag den heter, men helt rätt. Och då flyttar vi oss till en arena som jag har spelat på, den finaste arena jag har spelat på, i Portugal på Madeira, Marítimo.
Ja, det heter väl någonting kanske med Madeira någonting. Stadio Madeira.
Den heter kort och gott Estadio do Marítimo. Så du tar ditt andra fel där då, men vi får gå till vårt grannland då. Elfsborg.
Borås Arena. Förr hette väl Ryavallen, men man har konstgräs och Borås Arena nu för tiden.
Stämmer. Och så vidare då till Partizan Belgrad.
Utsch, där. Ja, nej, jag har nog visst, men nu kommer jag nog inte att värpa fram med. Röda Stjärnan har ju, ja, det är väl Maracanas, Serbiska Maracana, men som det kallas i folkmun, men Partisans grabbar heter ju den ökända ultrasgruppen, men arenan var Partisan. Jag får faktiskt bomma på den.
Stadion Partisana. Så. Va? Kanske lättare än man ska kunna gissa dem. Vi går väl vidare då till QPR.
Loftus Road.
Stämmer. Malaga.
Inte la favorita utan Malaga. Jag sa ju La Romareda på Zaragoza, men Malaga, det är väl La Rosaleda.
Ja, helt rätt. Lätt att man blandar ihop La Romareda och La Rosaleda och allt vad det finns i Spanien. Vi går vidare till Frankrike och ja, de är väl klara för nedflyttning nästan. Saint-Étienne.
Här har jag nog fel eftersom jag inte har någonting att gissa på alls.
Stade Geoffroy Guichard eller någonting sånt. Du får revanschera dig med Atalanta.
Stadio Atleti Azzurri.
Ja, eller Atleti Azzurri d'Italia. Vi ska ta hela namnet. Och nu rör vi oss för första gången utanför Europas gränser. Kan vara en ganska svår än det här. Men du har ju ändå hyfsad koll på argentinsk fotboll, så du kan nog ha chansen. Racing Club.
El Ciclón kallas den väl i alla fall. Heter den kort och gott Estadio Avellaneda, El Ciclón.
Jag är inte säker om den har ändrat namn då i så fall, men Estadio Presidente Perón efter Argentinas före detta ledare döpt. Så. Vi är det inte rätt för den, men vi kanske måste kolla upp det där. Smeknamnet är väl åtminstone rätt. Så. Ja, du kanske ändå får en halv poäng där. Vi har två kvar. Den ena är Sunderland.
Stadium of Light.
Korrekt. Och så den sista, schweiziska FC Basel.
Basel, jag tänker EM 2008, men Basel, jag säger, det kan ju inte vara Roger Federer Arena, han håller ju på Basel han, men jag säger väl Basel Arena.
Är du, var helt in på rätt spår med EM 2008, men svare Sankt Jakobs park. Ja, efter att vi nu har räknat ihop poängen så kan vi konstatera att du fick 15 av 20 rätt. Så du gör väl bättre ifrån dig än vad jag gjorde förra veckan skulle jag vilja säga. För du fick inte riktigt någon hjälp och någon ledtrådar. Eller inte förra veckan utan veckan innan. Men ja, du gjorde lite bättre än mig så. Du får väl anses vara vinnare här nu av våra arena-quiz.
Ja, när vi kollar upp El Ciclón så som jag gissar på Racing Club, så det är ju El Ciclón är ju ett smeknamn på San Lorenzo, en rival till Racing Club i Buenos Aires. Det var El Cilindro som jag var ute efter som Racings arena heter, så jag ber om ursäkt till alla Racing-supportrar som lyssnar på det här. Så när jag blandar ihop er med San Lorenzo. Det är för dåligt helt enkelt.
Ja, du får gå och göm dig så du får dem på dig nu här. De kan bli arga för en sån sak. Men nu har vi väl haft tillräckligt med arena-quiz här för ett bra tag framöver. Så vi ska inte diskutera något sånt nu på några avsnitt då. Månader framöver. Nå desto mer. Vi börjar väl vara så småningom färdiga med det här avsnittet också. Men vi kan ju nämna att vi gjorde en omröstning på vår Instagram här. Angående vårt senaste avsnitt. Då vi diskuterade det här Mark Clattenburgs förslag om man skulle borde införa en ny, ja, en regeländring eller en ändring på matchklockan, att man börjar spela 60 minuter effektiv tid, likt till exempel ishockey, istället för 90 minuter då folk slösar så mycket tid och bollen är, inte i spel tillräckligt mycket. Men 76% av er var ju faktiskt för att behålla det här gamla hederliga 90 minuter och 24% bara förespråka Clattenburgs sida med 60 minuters effektiv speltid. Så med så mycket annat så vill de flesta vanliga supportrar inte se ändå no, större regeländringar och nymodigheter i fotbollen.
Ja, vi är ju mot förändring. Förutom 6 sekunders regeln för målvakter, där vill jag ju ha högst 10 sekunder ska de få hålla i bollen. Sen ska de straffas och de ska straffas hårt om de håller den längre. För jag maskas så mycket med den regeln. Men alla andra regler så ska vi nog vara försiktiga med att röra.
Ja, Liverpool är väl enda laget som faktiskt har straffats av 6-sekundersregeln som jag någonsin kan komma ihåg då. Simon Mignolet hållde i bollen mer än 6 sekunder och motståndarna fick väl indirekt frispark som det blir då. Jo, väl kanske mål också, tror jag. Men det är ju sällan man ser att någon blir straffade för att hålla i bollen mer än 6 sekunder. Utnyttjas ju nog frekventa av målvakterna. Innan vi avslutar ännu så kan vi ju nämna att vi gjorde en intervju med Vasabladet här förra veckan. Om någon vill läsa den så får ni väl klicka in på Vasabladets hemsidor eller sök upp ett exemplar av papperstidningen så kan ni läsa den. På tal om intervjuer, har du någon favoritintervju från fotbollsvärlden genom åren?
Intervjuer och så, jag tänker väl mest på presskonferenser, är ju samma sak kanske, intervju på presskonferenser. Jag minns ju Maradona i Sydafrika 2010 under VM. Ja, Jane Björk från SVT bland annat intervjuade och flera andra. Tänker ju på de här raseriutbrotten av Trapattoni och Gattuso. Alla intervjuer med Janne Andersson är också roliga eftersom de är tråkiga.
Ja, Janne Andersson måste vara världens bästa tränare på att göra media. Han säger exakt rätt saker varje gång. Så Janne är ju alltid en favorit. Och sen Mourinho kan ju vara ganska rolig han också, även om han kan bli lite tjatig också. Zlatan var väl hyfsat rolig där när han ännu var tonåring, men nu orkar man ju inte höra på hans tjat om att han är ett lejon och mer. Men min favoritintervju genom tiderna måste väl nästan vara John Guidettis segerintervju med Patrik Ekwall efter att Sverige slog ut Danmark med 4-1 i U21 EM 2015 på sommaren då. Han var väldigt glad, men han var väldigt aggressiv på samma gång. Han gormade och hade sig och vill att de ser vad de ville göra, men i slutändan de har inte gjort något och de har inte visat. Tycker det är pinsamt att de förlorar med 4-1. Och vad han nu hållit på att gorma om där. Så det är säkert min favoritintervju genom åren. Men ja, för er som är intresserade så är det väl bara att läsa intervjun med oss i Vasabladet.
En sak som inte framkom där är ju att vi har väl nog nämnt tidigare att vi har en yngre bror också. Vi är ju inte bara två, utan Filip, vår yngsta bror, är också en fotbollsspelare. Han är väl den enda som spelar på högre nivå, eller i Vasa IFK, om vi nu för tiden. Han spelar ju division 2 där och har väl öppnat säsongen med ett avgörande mål mot något av laget från Uleåborg, jag minns inte vilket, men det framkom inte i intervjun. Vi är inte bara två, vi är ju tre, men i podden är vi bara två, för han kanske någon kommer med, men vi väntar nog innan vi tar med honom.
Ja, no han har nu väl fullt upp med sitt eget spel, alltså allt vad han sysslar med han. Så. Kanske han får göra något gästavsnitt någon gång. Återstår att se. Men med det så får vi väl tacka för visat intresse och att ni har orkat lyssna på oss nu här. Så här länge som det här avsnittet nu blev. Får väl säga på min folk om att följa oss gärna på Instagram. Där lägger vi upp just såna bilder om avsnitten och även såna omröstningar där ni får tycka till. Bland annat så kan vara kul att ta del av och få säga era åsikter. Så kanske era åsikter kommer med i något avsnitt. Men ja, tack för att ni har lyssnat på återhörande.